Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Jag vill att alla som lyssnar på Hemmaborgen ska förstå någonting. Vi har ju gemensamt i det här landet gått runt i 100 minusgrader. Stela som pinnar, förbannade och irriterade.
Nästan rädda för att gå ut.
Ja.
Det blir en rädsla.
Ja, och inte ens nästan. Mm. Utan det är lite småfarligt faktiskt. Och gå runt skarpa hörn, det gör jag i princip. Så man lyfter inte på fötterna så här, utan man går liksom platt. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen. Jag kom ut från mockeriet igår och slog, så här, jag landade på skuldrorna.
Nej, så, en sån, ramlar du?
Ja, en sån vurpa gjorde jag.
Nej, men är det här sant?
Ja. Jag tog emot mig med skuldrorna gjorde jag.
Men hur gick det?
Ja, men det gick jättebra. Det var inga problem. Men
du druttade så rakt. Det är som en sån här tecknad kalanka ramling. Ja. Att du flyger upp och så är du vågrät i luften. Och sen bam, ner.
Ja. Tänk dig ett väldigt långsamt förlopp. Men dramatiskt.
Mycket dramatiskt.
Det var jag.
Ja, men då i det här pissvädret så då jag går liksom till jobbet och hem. Jag går ingenstans där jag inte måste. Men i denna vidriga kyla så står Fredrik Karlsson på ÖSKs träningar och tittar på provspelare.
Ja, jag skulle ju vilja att det var så. Alltså, jag gjorde ju inte det.
Du gjorde inte det? Nej. Du förstör hela mitt intro nu. Är det så att du har skickat någon annan att göra det?
Nej, när ÖSK spelade den här internmatchen då, i tisdags, då satt jag och tog en kaffe på det där som heter fjärde våningen, som heter Tillsammans nu. Och mitt stora problem var att solen gassade in genom fönstret. Så att jag hade lite svårt att se vad som hände ute på planen. De hade inte heller tvättat fönsterrutorna, så att när solen så blev det liksom så här partiklar på. Och så det var jag lite missnöjd med.
På min tid på sporten, då raderade jag alla sympatier jag hade för dig här. Mm. Du förtjänade att ramla utanför mackeriet igår. <Precis. laughs> På min tid, när jag jobbade på sporten, då ansågs det lite fult att smita från vädret. När man skulle rapportera från ÖSK-träningarna. Då var det så här, på sin höjd att om det regnade mycket, då kunde man smita upp under taket på läktaren. Men längre än så sträcker man sig inte.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Nej, men du pratar ju ändå med någon som har spenderat hundratals timmar. Jag har ju fått lite skäll av min sambo.
Jaha.
Jag har ju börjat få problem med fingrarna. Och hon säger att det är på grund av att jag är ute i kylan och förfryser fingrarna för ofta. Och jag tror att det är rimligt att tro.
Det låter jätterimligt.
Ja,
okay.
Så lite synd om mig kanske. Ser du mitt... Vad heter
men du är ju inte ute i kylan.
Ja, men det här var en gång. En gång. Det var ändå 15 minus eller vad det var.
Du hade bara kunnat spela med också.
Ja, fast jag har ju skrivit om det här i direktrapporten.
Du har det?
Ja, jag hade blivit outad direkt.
Ja.
Så, ja. Jag tycker det finns skäl att tycka synd om mig. Men inte i tisdags.
Mitt intro till det här avsnittet föll och landade på skulderbladen.
Ja, precis.
Ja, men du har i alla fall sett provspelarna. Du har inte misskött dig.
Nej, jag har sett
så
det.
Till den grad. Ja, precis.
I måndags var jag dessutom utomhus i kylan.
I måndags var du där? Mm. Mm. Ja, men då så.
Och jag ska vara det nu alldeles strax också.
Ja, ja bra. Då är jag nöjd. Mm. Mm. Okej, men du, ska vi damma igenom de här? Det är ju 5 lirare.
Ja,
som är
precis.
Och testar med ÖSK just nu. Mycket spännande tider. Mm. Vi har pratat om det, när nyförvärven ska komma och sådär. Och du trodde väl att en del tidiga kommer nog ändå trilla in?
Mm. Jo, men absolut. Lars Larsson var ju här och sa att han skulle plocka hit folk från både när och fjärran.
Ja, ja. Precis.
En av de kontinenterna har man ju redan bockat av då, som man pratade om. Men däremot så har vi inte sett till någon eldig sydamerikan.
Det har vi inte gjort.
Nej. Inte gjort.
Men om vi börjar lite när då.
Mm.
Från Kalmar så har vi vänsterbacken Sebastian Nilsson.
Exakt.
På besök.
20 år, vänsterback. Han är ju vänsterfotad vänsterback. Han har ju då varit tillhört Kalmars allsvenska trupp i ett par säsonger.
Mm.
Och spelat modiga 3 minuter i allsvenskan.
3 minuter?
3 minuter. Ja. Det är ju på grund av att han haft 2 ganska rejäla knäskador.
Aha.
Som jag inte, alltså jag har inte hela doktorsjournalen här. Har jag inte. Men vad jag förstår så har hans ena knäskål hoppat ur led 2
gånger.
Aj! Ja, och att det har varit något i hans knä som gör att det hoppar ur.
Jaha!
Ja. Så andra gången...
Det är inte det som är hopparknä.
Nej, det är absolut inte det som är hopparknä.
Det var väl Crespo som hade det, va?
Nej, det är hoppa ur knä.
Hoppa ur knä. Ja. Men Crespo hade hoppa knä på riktigt.
Ja, det är
hans
typ
hans
av
knä var
scen.
som en krater i princip. Det fanns ingenting där.
Nej. Nej, men så den andra gången, vad jag förstår, jag tänkte prata med Sebastian idag faktiskt, om jag hinner.
Mm.
Men den andra gången så tror jag att man försökte göra någonting åt det här för att det skulle liksom inte bli så här igen. Så om det har lyckats då, jag vet inte om det är svårt eller lätt eller omöjligt. Men så då har jag ÖSK en lovande. Då finns det ju den där, liksom på läget ÖSK är nu, så skulle det kunna vara en spelare som faktiskt då är lite för bra för.
Ja, ja.
Men det vet ju inte jag. Jag vet lite om Sebastian Nilsson, men det finns ändå. Tänk Mikael Almebäck som kom till ÖSK för att han hade haft 100 förskylningar i rad. Eller något sånt där. Det var därför han kom till ÖSK. Och hade någon halsduk framför munnen när han skulle träna i början. Han var ju för bra för ÖSK. Men han hamnar där på grund av andra saker. Så om glaset är halvfullt, då är det så.
Då är det nästa Mikael Almebäck. Mm.
Om det är tomt, halvtomt, så då är det ju någon som har stora skadeproblem.
Mm.
Både bakåt och framåt. Som
precis.
Som det känns lite grann som en chansning.
Mm. All right.
Mm.
Om vi ska röra oss mot andra kontinenter då, så har vi Emmanuel Adeyemo på besök. Mittfältare. Nigeria/Portugal.
Ja, han har ju varit i en akademi i Portugal. Han är jätteliten. Han är 21 tror jag.
Mm.
Ja, 21. En stor bit. En stor pjäs. 1,90. Och liksom, det är inget sugrör. Han är en kraftig bit. Och en sexa, en defensiv sexa som ser ut som en sån här som liksom fördelar boll på.
Mm.
Det är liksom det är inte driva bollen mot straffområdet och släppa i djupled, utan det är mera rulla bollen ut till högerbacken, rulla bollen ut till vänsterbacken.
Mm.
Det är den typen av spelare.
Ja.
Men låter väl skapligt spännande. Han har nästan inga seniormeriter alls. Han har gjort någon debut i någon cupmatch för det här Vizela, som tror jag spelar andra ligan. Men det jag har sett folk reagera på, det man kan reagera på, det är ju att han har ju varit i Sverige 3 gånger tidigare.
Jaså?
Ja, han har ju varit BK Häcken för 3, när han var 18, typ 3 år sedan. Och det kan man ju tycka är lovande med tanke på deras kontakter i Afrika.
Ja, visst.
Det är väl ett bra tecken, även om man då inte fick kontrakt då, men det kan ju finnas massa olika skäl till det. Men under den gångna säsongen har han både varit i Skövde och Trelleborg, och eftersom han inte är i Skövde eller Trelleborg så har han ju då inte fått kontrakt i Skövde eller Trelleborg, och då blir man ju lite så här: wow, det låter ju inte jättehäftigt alltså.
Det låter inte så spännande. Nej.
Jag pratade lite med Skövde Nyheters Fredrik Sandqvist. Skrev med honom och frågade vad han sa att han var på semester när, under provspelet. Han visste inte 100 så, men det han visste var det ju att Skövde låg i ett risigt läge. Inför hösten behövde en defensiv mittfältare en chef. Liksom. Så de tog in den här 24-åriga Australien Mark Tokic från Mjällby sen. Och det är ju
ett säkrare kort.
Ett mycket säkrare kort.
Gud ja.
Och det kan man ju verkligen förstå. Sen tycker jag det finns inte, det är på något sätt intressant att Sveriges kanske bästa sexa i modern tid, Tobias Lindroth, tränar ju Skövde. Och det var han som valde bort honom. Så ja, jag tycker också att det känns som det är ett långskott. Alltså, ska man gå in i, det är en hel del, tänk Victor Impindi. Han hade ju alltså lastbilsflak av seniormeriter om man jämför med Emmanuel Adeyemo. Så ja, det är ett, han såg bra ut i internmatchen tycker jag. Var en väldigt aktiv spelare. Som Gärder sa, förmodligen den spelare som hade bollen mest i matchen.
Okay.
Och gjorde inga misstag. Jag har sett honom lite på Y-Scout också. Och där är väl svårt att säga. Men det är ju en fysisk spelare som kanske inte har någon superhöjd i sitt passningsspel.
Okej. Får jag fråga, hur länge kommer de här spelarna vara och provträna nu?
Främst den här veckan.
Okej.
Och sen sa väl Gärdel att det kan bli att de förlänger. Det kommer säkert. Alltså, springfält kommer ju vara med säkert.
Det känns som kort tid med en vecka att utvärdera fem spelare.
Ja, verkligen. Selin kanske man har ändå en skaplig koll på. Och har, som vi ska komma till sen, har ju en klubb i Danmark fortfarande.
Just det.
Så de tror jag inte kommer stanna, men däremot så Adeyemo och Sebastian Nilsson, om man tycker de intressanta, kommer säkert stanna, och Springfält är närmast klar att stanna.
Okej, men vi tar Springfält då. Här står det Martin Springfält, högerkant Sandviken. Det känns konstigt att säga att han kommer från Sandviken och hälsa på, för att det här är ju en örebroare.
Ja. Köpingkille som har kommit via ÖSKs akademi. Tog inte plats i ÖSKs trupp då. Känns kanske inte ens som att det var speciellt nära.
Nej.
Landade i Rynninge och blev viktig spelare där. Och sen gjorde han väl en säsong, tror jag, i Karlslund, kanske två. Så det här är ju en spelare som man inte har tänkt egentligen någon gång under hans, han är 28 då, en ganska långa karriär, 10-årig karriär, så har väl det aldrig nästan varit så att man har tänkt att Martin Springfält borde ju spela.
Och ÖSK borde testa honom,
varför testar de inte honom?
Precis.
Men i det läget ÖSK är, så ger ju Martin Springfält någonting, han ger lite erfarenhet och sen ger han mycket snabbhet och en hel del kompromisslöshet som man kanske saknat ibland. Det här är en kille som bara springer, han springer väl rakt fram.
Han skiter i allt.
Ja, stenhård och snabb. Och sen är han ju inte den mest polerade spelaren. Och det som då, alltså han har ju varit i en bra miljö i Sandviken, som ju var, det har jag pratat om tidigare med här, hur nära Sandviken var. De borde ju ha gått upp i Superettan redan förra året, när jag fattar inte hur Örgryte lyckades lösa den där kvalmatchen mot, som jag tycker fortfarande är en rolig match verkligen. Två roliga matcher att titta på.
Är det en match du tittar om?
Nej, men om jag hade chansen så skulle jag nästan göra det, för det var mayhem var det verkligen, där Sandviken offensivt snarka vassa, och där är Springfält jätteviktig i den matchen.
Ja.
Och sen då nästa år, alltså det här året, har han ju varit med och tagit upp dem som höger wingback. Ska ju påpekas då. Om ÖSK då, det kommer vi till senare, men om ÖSK ska spela något annat så vet jag inte riktigt. Då blir det liksom så här, vad ska han spela då?
Ja.
Men vi har ju pratat om, han har ju köpt ett fint hus här i Örebro. Han är ju här, han har fått barn. Det är väl stor chans att han får en plats i ÖSKs trupp.
Det känns nästan lite klart med Martin Springfält.
Ja.
Om man ska... Är jag tjurig nu om jag säger, om man tänker Sebastian Nilsson och Adeyemo, där du berättar av dem, så känns det som att det kanske är långskott och chansningar, men också potential till att det här är spelare som kanske på sikt är bättre än vad de är idag. Martin Springfält är väl lite så här att det han är nu, det är det ÖSK kommer att få. Liksom. Mm. Det finns inte tre nivåer till.
Nej, får de ut det Sandvikarna fick ut av honom den förra säsongen, så då kommer han säkert lösa en roll i ÖSK-truppen, det tror jag. Mm. Men det är ju inte, ja, jag vet inte. Tänk, Dan Sahlin. Det är lite, jag säger inte att det är samma, men det finns ju likheter i det här kompromisslösa, att springa rakt fram och vara helt hänsynslös. Mm. Det var ju det som var på Dan Sahlins USP, liksom. Det var ju det han var. Mm. Han kom upp när han var 27-28 år, blev skyttekung i Allsvenskan. Men jag menar inte att Martin Springfeldt är på väg att bli det. Men ja, det
ja, du har ju hunnit lova både en ny Almebäck och en ny Dan Sahlin. Då har vi ändå två spelare kvar och damma av. Så att det här låter ju toppen.
Ja. Nyansernas mästare här.
Ja. Jaha, Sebastian Selin, målvakt.
Mm, en jättelång.
Jaha.
2,02. Ja, jättelång. Ja. Han är ju Daniel Strindholm ser ut som en liten pojke. Sen han är smal. Ja. Det är den långa, smala typen.
2,02.
Mm. Mm. Det är lång.
Herregud, okej. Okay. Ja. Det är taget.
Jag kollade på hans statistik och fattade ingenting. Det måste vara liksom fel. För att när man tittar på de här statistiken för förhindrade mål, vilket ju, det är ju förstås en jätteviktig statistik och lätt att förstå som målvakt. Eller hur? Det gäller ju att förhindra mål.
Man skulle nästan kunna säga att det är det som är uppgiften.
Ja, och där är han bäst i ettan.
Okej. Okay.
Mm. Men tittar man på räddningsprocent så är han sämst.
Okej.
Okay. Jag fattar inte. I vilket scenario kan det stämma? Alltså att han har fått jättemånga lösa skott på sig. Eller, nej, jag fattar inte. Eller
men det måste ju räknas som en räddning ändå.
Ja, det måste... huvudet kokar. Jag förstår inte hur de två statistikerna kan toppa samtidigt.
Är det från Y-Scout?
Ja, det är från Y-Scout.
Alltså, det låter ju obegripligt.
Det är obegripligt. Jag förstår inte. Vilket scenario kan man förhindra mest mål men ändå rädda
minst
mål? Av skotten som man får. Han hade ju bara så här 52% eller något sånt där.
Det är ju uruselt. Ja. Alltså det är ju pisssiffror.
Ja, men...
Men så hade han förhindrat flest mål.
Ja, exakt. Sett till... I relation till hur mycket skott han fick mot sig. Då.
Det här kan inte vara någon annans fel än Y-Scout. Så här otydligt kan det inte vara.
Kan man räkna upp ett scenario där han har väldigt... Alltså jätte... Det heta mål. Han har bara ställts inför frilägen. Hela säsongen har de bara kommit fria mot honom hela tiden.
Vänta här nu. Och då skulle det inte räknas som en räddning om han går ut och...
Ja, men då har jag ju släppt in många av dem, fast han har ju ändå förhindrat väldigt många. han ställs inför liksom 10 frilägen per match.
Ja.
Och då räddar han... Typ, då räddar han 5 av dem. Så han avvärjer 5 dödssäkra mål. Släpper ändå in 5. Så han har 50% målvaktsräddningar. Men han har förhindrat 5.
Ja.
Ja, det där har du.
Det kan det, ju såklart
det
vara så.
Sannolika.
Ja, då är min fråga här nu. Har du pratat med Sebastian Sahlin?
Billy gjorde det.
Frågade han om den här märkliga statistiken?
Nej, jag tror inte han visste om det då.
Nej.
Men,
det är ju oroväckande måste jag säga. 52% 52 i räddningsprocent.
Cirka, det var någonstans
alltså,
på 50.
Ja, men det är alltså 65 hade också varit dåligt. Ja. Det är jätte dåligt. Ja. Då låter inte jättebra det här. Jag måste säga det. Det här är inte, om vi ska ta nästa, det är inte nästa Jakob Rinne.
Det är inte vad Helena Hilöven skulle säga är starka papper.
Skulle du säga att det är starka
Nej,
papper?
Nej, jag sätter bara en frågetecken kring de är jättekonstiga.
Ja.
Men han är ju alltså, det är ju U20-landslagets målvakt. Han köptes av Hammarby från Västerås och har ju inte gjort allsvensk debut då för Hammarby utan... spelat i ettan, där han har varit ordinarie.
Mm.
Det, svårvärderat. Ja. Men det, han tillhör ju en av Sveriges mest lovande målvakter helt enkelt.
Och han, i den här internmatchen då, hur fick han några frilägen mot sig?
han fick 8 frilägen mot sig. släppte in
han
hälften.
Tog 4.
Ja, gjorde 4 kanonräddningar och släppte in 4.
Bra. Mm. Det här är...
så var det. Nej, han släppte in 1 skott ifrån Malik Mukede. Mm. Hans lag förlorade med 1-0.
Okej.
Okay. Det var inte mycket att säga. Det var ett bra avslut av Malik.
Kan man få fråga, hur var kvaliteten på den här internmatchen? Alltså i december, jag vet inte, det är så
det var närmare 15 minus och jag pratade med han unge ytten, Ebbe Wingemark heter han, från Eskilstuna som tillhör pojklandslaget. Så jag frågade honom, hur var det att spela? Nej, det var hemskt.
Ja.
Jag kände ingenting.
Nej, såklart. Fy fan.
Ja. Och sen är det ju lite så här, det är väl lite spark in en öppen dörr med Emmanuel Adeyemo. Alltså att man är en afrikan, det här klyschan liksom. Men det måste ju vara lite märkligt.
Ja, men alltså, kul är det ju inte.
Nej, så bollen som ett bowlingklot och... Ja, men man kan inte ha några större förväntningar.
Nej,
och sen spelar de ganska, eftersom det var så kallt också. Så jag tror de spelade 2x9 minuter. Mm. Det är ju säkert, det hade varit minst det dubbla om det hade varit mänskliga förhållanden.
Ja, gud ja, gud ja.
Så det var vad det var. Men,
kanske borde åka till Degerfors och låna hallen.
Stora Halla,
ja.
Ja. Ja, precis. Det vore ju faktiskt ganska...
Alltså, jag skämtar inte. Nej, ens, utan då får man en ordentlig match i alla fall.
Ja, det finns ju lite hallar runt omkring som man faktiskt skulle kunna åka och spela.
Finns det i Örebro? Nej.
Nej, det finns det inte. Men ja, jag vet att det finns i... Var ligger det? Ja, skitsamma.
Det finns väl överallt. Man inte fastna i det.
Ja.
Ja. Okej, men du, då... Femte och sista här då. Jakob Haar, dansken. Mm. Det är klart ÖSK ska ha en dansk.
Ja. Trevlig kille också.
Ja.
Jättetrevlig.
Ja.
Ja. Jag gjorde ju en riktigt så här boomer-prestation.
Okay.
Ja, för att jag, precis när jag skulle iväg till Bern Arenas den här måndagen då, så la jag min telefon på laddning så jag hade inte med den. Nej, och man använde ju telefonen för att spela in. Så ja, jag hade ingen telefon, men Billy var ju med. Han har ju 2.
Ja.
Han är en sån kille som har 2 telefoner. Så jag lånade hans. Och han gav mig sin PIN-kod och så. Men det var ju en sån här ny. Jag har en ganska gammal iPhone. Jag har ju bara
du vet inte hur man låser upp den.
Nej, jag vet inte. Jag visste inte ens hur man väckte den liksom. Den var helt stendöd. Så Billy satte på inspelningen och sen började jag intervjua, men då började jag liksom så här trycka på den och det hände ingenting. Jag kunde liksom inte kontrollera att inspelningen var igång.
Nej.
Och Billy stod några meter bort och intervjuade Sebastian Selin. Så då var jag tvungen att be om ursäkt till Jakob Haar, springa över dit, avbryta deras intervju. Och, du Billy, kan du kolla om inspelningen är igång? Billy bara, ja, den är igång. Tack så mycket. Så Billy sa efteråt att ja, men det var ju ganska bra. Du lättade upp stämningen med båda intervjuerna. Ja, men du var på gott på bekostnad av min värdighet.
Men då kan jag trösta dig med att jag gjorde samma sak. Jag fick ju den här för några veckor sedan, iPhone 14. Och jag hade också en sån gammal innan jag fick den här. Och då fick ju våran unga, pigga kollega Olle Mellström, han fick ju göra allt. Liksom. Ja. Sätta i simkortet, han fick... Hur låser man upp? Jag kunde nästan inte ens stänga av den när jag behövde göra det.
Varför hatar de knappar liksom?
Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, en stor röd avstängningsknapp vill jag ha.
Ja, men Jakob Haar då är intressant CV minst sagt.
Ja.
Han har ju då spelat. Han var landslagskapten i 4 år i Danmark.
Oj.
Ja. Alltså på pojklandslaget.
Ja, men det är
så liksom, och ända upp då till U19 tror jag att han sa att det var.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, det är ju faktiskt, det har ju någonting alltså. Och med tanke på att just Danmark är väldigt starka nu och får fram väldigt bra spelare.
Förlåt, hur gammal var han sa du?
Han är 21.
Så då undrar man nästan varför ingen annan har fiskat upp sån spelare.
Jag tror att svaret är att han är ju inte stor alltså. Han är 1,87 står det, men ger inget liksom fysiskt intryck.
Nej.
Han är inte på planen och jag känner mig större än honom, jag vet inte. Men jag är 1,85 tror jag. Så ja. Han ger inte, jag tror att, och han var väldigt ärlig med det också, ödmjuk inför när jag frågade vad behöver du lägga till i ditt spel? Så, ja, men, då sa han direkt att ja, som mittback då måste du vara tuff. Du måste kunna smälla på. Och det är det jag ska lägga till mitt spel. Jag tror han sa faktiskt, vi borde nästan ta hit telefonen och spela upp det där. För att jag hade svårighet att översätta. Vi pratade engelska.
Ja.
Man gör ju det med danska.
Gud, ja.
Ja. Och då sa han så här, I'm in the gym trying to add some ass.
Ja. Det var också boomen lite obekväm när han sa det.
Nej, men det blev det. Men när jag översatte så tog jag den enkla liksom och översatte det till att jag lägger på mig lite muskler.
Nej,
ja,
gjorde du det?
Men jag var inte 100 säker på att det var det han sa. Jag är nästan säker på att han sa att han tänkte lägga till.
Du var rädd
ass.
För att det skulle bli en ny anka som skäller.
Ja, okay. Precis. Precis. Nasiromodes bevingade uttryck.
Ja.
Docks.
Okej, men ja. Då undrar jag så här då. Om vi har nya Almebäck och nya Dan Salin. Vem är Jakob Har, den nya?
Ja, jag vet inte. Det är en spelande mittback. Ja, det hade varit kul om jag hade haft ett bra namn där. Men det har jag inte riktigt. Lite nya Niklas Bergmark kanske. nej, men det är en spelande mittback som behöver bli tuffare. De är ju jämnåriga.
Ja. Mm.
Och har ju båda varit, jag tror Niklas också var landslagskapten va? Så ja, här har ju då spelat, han har ju spelat 80-tal matcher för det här laget som heter Fremad Amager. Och han har varit med om att spela dem ur motsvarande superettan i Danmark och spelade det senaste året i den tredje divisionen. Och det är där då, ja, det pratade vi om senast va, hur många lag det ligger i danska divisionerna. Att det är en rak linje där från 1, 2, 3. Liksom elitserien och sen är det en typ superettan och sen är det en division 1. Och alla är bara en serie.
Aha, okej.
Okay. Med Sverige där, när man delar ettorna.
Ja, precis.
Ja, så
och Danmark är ju lika stort som Örebro.
Ja, precis. Och det är bara 12 lag i serierna också.
Ja.
Vilket gör då att ett topplag i division 3, motsvarande tredje nivån, är ju som ett, det blir nästan som ett mittelag i
Och så ska man lägga till att de är bättre på fotboll också.
Exakt,
då.
Ja. Exakt. Så han har ju spelat i FCK Köpenhamn tidigare på pojklagsnivå och då har spelat i näst högsta serien i Danmark. Så han har ju väl meriter för att spela i Superettan.
Mm.
Jag tror nog Jalle är rätt sugen på att signa honom.
Om du får välja två här som känns som de mest troliga. Att de blir ÖSK-spelare.
Ja, om du säger det så, då är ju Springfeldt, det är ju väldigt troligt att han blir.
Mm, och så får du en till då?
Ja, då skulle jag kanske säga ändå Sebastian Selin.
Målvakten?
Ja, men jag skyller på dig för att du ställde frågan så blev det ett tråkigt svar.
Vad var det fel på frågan?
Ja, men du frågade troligt. Du kunde ju ha frågat vilka önskar du?
Okej,
då hade du fått ett helt annat.
Men vi har tid kvar. Ja. Vilka önskar du att det skulle bli?
Jakob Har.
Ja.
Och kanske då... Ja, men jag är nyfiken på Springfeldt.
Ja.
Vad han kan göra. Mm. Så Har och Springfeldt.
Just det. Jag har en fråga här nu som jag inte vet om du har ställt till Jädler. Men siktar man liksom nu på att fylla truppen så tidigt som möjligt? Eller kommer man... För nu är vi ju på en viss hylla när det är så här tidigt på försäsongen. Mm. Och de här lite högre hyllorna kan man ju chansa och vänta in lite senare när de spelarna har tömt andra alternativ. Så då är min fråga, lämnar man något chansningsutrymme där, eller tänker man att nu kör vi och sätter en trupp som vi vet vad vi har?
Mm. Intressant fråga, Elena.
Ja. Yeah.
Mycket. Jag vet inte, ärligt talat. Jag har ju pratat med Järdler om det här hyllkonceptet.
Ja.
Och han säger ju att ja, men det är den här nivån vi är på.
Mm.
Det finns liksom ingen... Han säger, och jag fick verkligen intrycket av, det finns liksom ingen så här... Ja, säg Samuel Kron eller ännu bättre som inte behöver provspela som med ett säkert kort.
Nej.
Det finns ingen sån. Det är de här spelarna som den här typen av spelare. Sen är det såklart, det kan säkert komma flera. De ska ju träna några, det kommer ju en vecka till. Det kanske kommer en nytt last nästa vecka, det vet inte jag.
Mm.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men det är den här typen av spelare som han vill se i provspel. Inga säkra kort. Och det är ju en bjärt kontrast alltså mot 2022 när ÖSKO tog in Vincent Till.
Ja visst. Ja,
William Eskelinjen, Viktor Impindi, Axel Andresson. Alla egentligen med någon typ av landslagsmeriter. Mm. Och det gjorde man ju bara under den här perioden där som du pratar om. Den här sista tiden när man hade chans att det internationella övergångsfönstret var stängt. Det är ju en enorm skillnad på hylla. Och sen kan man ju diskutera hur väl det slog ut.
Just när de kom så var det ju
här
faktiskt.
Här är det ju då en, två, tre spelare som... två spelare som inte har spelat seniorfotboll egentligen. En som har spelat... Två som har bara spelat på högst ettanivå och en här då som har spelat på motsvarande superettanivå.
Mm.
Det finns inga landslagsmän här. Det finns inga rutinerade före detta allsvenska målvaktsstjärnor. Det finns inget sånt.
Nej.
Inga isländska landslagsmän. Inte 2000-talets spelarna födda 2000-talet som har spelat mest landskaper i hela världen, som Vincent Till var ju när han kom till ÖSKO. Inga sådana spelare, utan det här är sånt som man måste träffa rätt med.
Det här att Järdler säger att det är den här hyllan vi är på nu, det är så här läget är. Är det jag som inbillar mig, eller är det som att han passar på att säga det så ofta han får chansen?
Mm, och Larsen säger ju det också.
Mm.
Väldigt tydliga med det.
Mm.
Och det kan man ju fundera på om det finns någon agenda bakom det.
Det är ju en vettig agenda i så fall, vill jag ju vara väldigt tydlig med. Att man ser till att folk förstår det så mycket det går.
Precis. Men man chansar ju inte heller någonting. Liksom. Det skulle ju kunna gå att man gör någon typ av liksom, offensiv, att ta in externa pengar för att säkra en spelare till. Och sådana, liksom, det är ju beprövade, riskfyllda.
Mm.
Men kanske ändå inte, att man gör en sån satsning skulle kanske inte innebära att hela huset börjar skaka.
Nej.
Men man har ju varit försiktig med att ta vad jag har fått uppfattningen om. Folk berättar inte allt för mig, men jag har fått uppfattningen om att de har ju varit, sen Larsen kom in så har man varit försiktig med att ta in externa pengar.
Okej, okay. Intressant.
Ja, de gjorde ju öronmärkta pengar till akademin då. För
men det är ju en annan, det är en helt annan femma.
Precis. Men nej, det här är att någon riskkapitalist ska komma in och säkra någonting, liksom en häftig sign-on eller något sånt där. Så verkar man inte jobba.
Helt. Nej.
Och det är väl kanske bra på lång sikt, men det finns ju en verklighet att hantera också.
Mm.
Och gäller det att man tar lite poäng också.
Mm. Det finns ju en historia av att folk har hjälpt till med pengar och sen har de personerna sen väldigt starka och känt att de har rätt till att ha starka åsikter. Mm. Kan det vara en sån situation Larsen vill undvika, att vi måste få jobba i fred och då gör vi det av egen kraft bara?
Mm. Ja, det kan ju vara det, och sen är det där också att man inte vill muta in framtida intäkter.
Ja.
Genom att, för det är ju ofta det med det förbehållet som man får pengar, att då tjänar jag pengar lite senare.
Mm.
Så jag tror att det kan vara båda de sakerna. Man försöker väl driva det här mera hållbart kanske. Men ja, som sagt, man måste hantera en verklighet också som jag tycker verkar se tuff ut.
Mm. Om vi då skulle baka ihop en ÖSK-11, om vi låtsas liksom att alla de här fem spelarna signar för ÖSK och alla som finns i truppen nu blir kvar.
Mm.
Hur skulle en startelva för ÖSK se ut i Superettan-premiären?
Mm. Och då väljer jag, eftersom den här internmatchen var två stycken fyrbackslinjer som spelade mot varandra.
Mm.
Så då väljer jag ställa upp de 4-3-3 helt enkelt. Och då skulle jag säga Sebastian Selin i mål. Ändå petar nog Daniel Strindholm. Valgersson får den där högerbacksplatsen istället för Martin Springfelt. Och sen är det jättesvårt med ett mittbackspar.
Mm.
Jag tar ut Niklas Bergmark och Jakob Haar.
Mm.
Och då är ju då Axel Andreasson utanför. Jag är osäker på hur Andreasson funkar som en 4-4-2.
Ja.
4-3-3 mittback.
Ja.
Men där, jag kan ha fel i det. Men jag tar ut Niklas Bergmark. Och sen Sebastian Nilsson då, för det är den enda vänsterback som man har överhuvudtaget. Och sen en tre mittfältare där med Lucas Limon, Emmanuel Adeyemo och David Seger. Och sen kommer man till den starka sidan av ÖSK. Det är anfallet då i det här med Samuel Kron, Kalle Holmberg och Viktor Backman. Utanför laget då finns det ju några liksom duktiga spelare i det här läget. Då är det Elias Barsson som skulle kunna ta en av de där tre på mitten.
Mm.
Adam Bark har ju visat sig, och vi hoppas väl fortfarande på att han, både Barsson men kanske speciellt Bark, att han tar ytterligare ett kliv nu under vintern om man tränar ordentligt och lägger på sig.
Som ass.
Ja, lite ass. Och sen Springfelt och sen Daniel Strindholm, Axel Andreasson. Det här är ju, vi är nere fem nu på listan. Sex kan också spela i Superettan, Sebastian Krona. Och sen har vi de här två forwardkillarna, Hamse och Bilal. Hamse Chagaxle och Bilal Fosseni. Och Malik Mokede, tre stycken talanger. Och sen sist på listan just nu då Ludvig Niklasson, som jag tror har en bit att jobba sig tillbaka in i ÖSK-truppen.
Mm.
Så det finns ju 10 spelare där, som eller i alla fall 8-7, som skulle kunna komma in och spela också.
Mm.
Men det intrycket är väl att det ser lite svajigt ut. Jag tror att man också då säkert söker en mittback till. För att,
det är lite svajigt med, då ska det vara Bergmark och Valgeir. Ja,
och Haar.
Ja.
Det är ungt alltså och inte jättekraftfullt.
Nej.
Så jag tror att man skulle behöva ha en... Jakob Haar är en ledare. Han är kommunikativ på planen och backar inte för ledarskap. Men jag tror att de behöver en mittback till.
När den här kommunikativa mittbacken bara fanns som en idé innan han blev förmänskligad som Jakob Haar, så sa du att det är den kommunikativa mittbacken som ska vara lagkapten i ÖSK.
Mm, mm.
Känns det som att Jakob Haar är kaptens?
Ja, han har ju väldigt mycket mittbacks eller lagkaptens aura kring sig.
Mm.
Så. Men det är det där. Man har ju sett flera gånger just den här kommunikativa och smarta mittbacken på juniorlandslagsnivå, pojklandslagsnivå, som sen haft ganska svårt att ha tagit klivet upp, just för att man inte... Är man smart i ungdomsålder som mittback, då kan du klara det ganska bra. Sen när du kommer upp i seniorålder, sen kan det ju också vara så att du inte växer tillräckligt mycket, eller du har växt tidigt och inte blir. Så kan det vara också om man men här är ändå 1,87. Så längden har han ju så att han löser det. Liksom. Men det är svårt att se att Jakob Haar skulle vara lagkapten i ÖSK. Det är väl fortsatt David Seger och kanske då Kalle Holmberg.
Mm.
Kalle har ju aldrig varit lagkapten, men och man kanske överskattar hans sådana egenskaper, men som David Seger och kanske Holmberg.
Som människa är han säkert en lagkapten. Han är ju väldigt fin och liksom bra så. Mm. Sen sa ju Axén att han är inte den som jobbar övertid på träningarna.
Nej.
Så att det skulle vara det som kunde vara emot honom då i den frågan.
Ja. Ja, men jag väntar nog fortfarande på den där lagkaptenen som ska komma in.
Ja, okej. Det här med fyrbackslinje då?
Ja,
ja,
det går igenom det.
Äntligen.
Ja, verkligen, tycker jag. Mm. Och många tycker det. Det är ingen unik åsikt. Vi är trötta på det här trebacks och speciellt kanske det här wingbacks-projektet.
Yes.
Så där är ju verkligen sen... Alltså Samuel Dahl är ju bättre som vänsterbacken och vänster wingback, men han var ju så bra så att han kunde spela wingback också. Men han hade ju varit ännu bättre för ÖSK som vänsterback. Så jag köper inte riktigt heller det att det var en jättebra lösning. Det var inte ens det var en optimal lösning.
Nej.
Och sen det är väl en av besluten tycker jag som man verkligen kan frågasätta Christian Gärder för det här hoppandet med att han med massa konstiga människor som skulle spela wingbacks.
Men visst har han svarat på det?
Ja.
Har han inte det?
Ja. Han svarade på det igår och sen har han sagt det tidigare också. Och hans argument är ju då att han tyckte att det funkade med Dahl och Valgeir så länge han hade dem. Valgeir var ju skadad en del under våren och det är en anledning till att det inte gick jättebra då. Och sen hade han de båda tillgängliga en kort period under sommaren och sen såldes Dahl. Efter det så gick ju ÖSK in i en resultatmässigt ganska trygg period. Där man inte vann överdrivet mycket matcher men man förlorade ingenting heller. Det var ju bara en match på 10 tror jag som man förlorade då. Och då menade han att det fanns inget skäl att byta då. Och sen åkte man på den här smällen mot Helsingborg, sen smällen mot Öster och sen förlorade man ju 6 av 7 matcher. Och då menar han att då kunde jag bytt kanske, men det var sent på säsongen. Hade jag bytt i det läget och sen hade det misslyckats, vad hade jag gjort då? Vad hade jag sagt till spelarna på måndag när de kommer in? Och nu har vi gjort det här genidraget, det gick åt helvete det också. Vad ska vi göra nu?
Ja, men är det ett argument för en tränare? Det
känns han tyckte att risken var för stor och det var det som argument.
Okej, visst.
Så jag tycker att han borde ha bytt tidigare och att det var medan det var bra han kanske skulle ha bytt.
Mm.
När han såg hur truppen såg ut, när han såg att Rasmus Bonde inte skulle bli den här supernyförvärvet. Man kanske inte hoppades på att det skulle bli super, men det var i alla fall tillräckligt bra. Men han spelade ju nästan ingenting under hösten. Så då borde man ha bytt ganska snabbt tycker jag. I alla fall laborerat med det. Men det gjorde man inte. Men nu ska man göra det då, och det känns bra tycker jag.
Mm.
Mycket bättre. Jag tror att det är begränsade spelare i ÖSK-truppen och de behöver spela med en fyrbackslinje. Men då måste man lösa en mittbackspar.
Ja.
Det har han ju också sagt att han såg inte vilka mittbackar han skulle ställa i en som två mittbackar.
Ja, det är.
Ja. Och det kan man köpa lite mer. Ja, så är det. Vi får återkomma till det där kanske lite mer. Men det är intressant ändå. 4-3-3 verkar vara mest troliga. Och då tycker jag att man verkligen att det är ett bra anfall om Backman håller sig hel i vinter.
Ja, det är ju den starkaste lagdelen i så fall.
Ja. Och Kalle Holmberg och Sebastian Kron. Riktigt starkt. Och sen så har de ju spelare i truppen. Men det känns som att de skulle behöva ha en central mittfältare som jag tycker skulle behöva vara lite bättre och mer säkert kort än Emanuel Adeyemo. Och sen en mittback till. Mm. Och om man får in det, plus då målvakt, så då är väl ändå en skaplig trupp. Som inte kanske ska behöva paniksimma för att inte sjunka i superettan. Men det finns inga garantier i det här läget.
Ska vi gå vidare
ja,
och prata lite om landslaget?
Mm,
Kocken häromdagen när Daniel Bäckström, tidigare assisterande till Axel Kjell, tar pinnen från Janne en liten stund. Ja. Han ska leda januari-turnén, är det sagt. Han är ju liksom U21-förbundskapten, så man kanske inte borde bli så chockad.
Nej.
Men det blev jag.
Ja, du blev det.
Jag hade inte det alls på radarn.
Nej, du har ju pratat med honom en del. Och han har ju den här snälla pojken-auran.
Korrekta, duktiga. Ja. Inte liksom att han lever på sin karisma. Utan att han lever mer på att jag vet exakt varför vi gör precis allt. Jag skulle kunna prata i 10 minuter om varför konan står exakt här och inte 30 centimeter bort. Den typen av tränare är ju han.
Mm.
Så ja, nej, det var roligt när han var assisterande till Axel. Jag kommer ihåg väldigt tydligt en gång när vi skulle sända någon försäsongsmatch. Och då hade vi bullat upp med studio och inför intervjuer och allt sånt där. Och det var ju 2 matcher på en vecka, tror jag, som vi skulle sända. Och då hade ju, ibland så har de ju gjort så att de skickar ut assisterande till att göra för intervjuerna. Och då gjorde Axel det den här gången, skickade ut Daniel. Och han var jättenervös. Och sen till nästa match så skvallrade Axel om att han hade gått och grämt sig över det där. Ja. Och liksom ältat lite att det blev inget bra. Jag tycker inte jag gjorde någon bra intervju och så här. Och så då fick han ta även nästa gång som ett pedagogiskt drag från Axel.
Okay.
Att du gör det igen så kommer det gå jättebra. Okay. Ja. Sen så tror jag att det här var ju några år sedan. Mm. Och Daniel Bäckström har ju samlat på sig mer erfarenheter förstås. Så att han har säkert växt från det. Men det är roligt i alla fall att tänka att det är han som nu ska vara leda svensk fotboll till nästa kapitel.
Ja, det är det. Och sen då tar han ju ut någon typ av ÖSK 2019-2021-trupp.
Ja, lite grann.
Ja, och det är det som ska leda framåt. Det är ju en januari-turné, det är ingen A-turné.
Vi måste säga att vi förstår det, så att folk inte känner att de måste höra av sig.
Men det är ändå lite roligt att se då namn som Samuel Dahl, Taha Ali, Najib Besara i truppen.
Ja.
Men med tanke på att det är 2 av dem som var med när ÖSK åkte ur.
Mm.
Nu fick ju inte Taha Ali spela då. Ja, det har vi pratat om många gånger, ska inte prata om det igen. Men, Isak Kiese Thelin är också med.
Ja, det är
2 rejält rutinerade spelare och 2 unga. Men det är ju, med tanke på ÖSKs kräftgång verkligen, så är det ju kul att se att det är en god bit ÖSK i den här landslagsturnén.
Ja, men alltså en sån som Samuel Dahl hade man ju nästan blivit förbannad om man inte hade varit
med. Exakt. Väldigt nyfiken på hur han funkar i landslaget.
Verkligen.
Ja, så det är inte så, men man tänker, det har aldrig varit närmare. Hagge till landslaget har aldrig varit närmare.
Vill du säga något om det, Hagge till akademin?
Kul, jag tycker att jag har ju aldrig blivit tränad av Haginge. Jag vet inte hur bra han är som tränare. Men jag har ju verkligen efterlyst det här att det ska vara någon som, det ska finnas i ÖSKs organisation spelare som har ex-spelare.
Liksom. Ja, exakt.
Och med Samuel Boboa och Patrik Haginge. Och sen dessutom finns ju Martin Broberg som assisterande nu. Och sen finns Patrik Antonen i ÖSK Ungdom, tror jag. Eller om det är något yngre akademilag, jag är inte helt säker på det. Det kommer ju in lite folk nu som har spelat på hög nivå för ÖSK.
Och i sportrådet får vi inte glömma heller.
Exakt,
finns det ju.
Mm. Exakt. Bra poäng. Där finns ju Gavelin och Wikström.
Mm.
För det har ju verkligen varit dammsuget. Det har inte funnits någon med koppling till traditionen i ÖSK. Så det är ju bara jättebra.
Mm.
Han tar ju över som P19-tränare, men det låter som att han ska ha någon bred roll också och hjälpa till på kontoret. Och han är ju en väldigt entusiastisk människa. har jobbat nu några år inom näringslivet och med nätverk och massa olika saker. Så det är en intressant profil, så det ska bli kul att se vad han kan göra.
Mycket roligt. Mm.
Och sen har han ju det där med att han har tagit upp Eke då i division 3.
Ja, det ska vi inte glömma. Nej, det ska vi inte glömma. Ska vi avsluta då med lite vad hände med honom?
Mm, absolut.
Då ska vi se vad vi drar.
Mm, vi hade ju Sebastian Ring senast som tog sig in på vänsterbacken.
Ja, och så sparkade du ut Axel Kjell.
Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde jag.
Det gjorde du. Mm. Då får vi se.
När Daniel Bäckström skulle presenteras som förbundskapten och jag skulle så här, han blir ny, att jag klickar på sån rubrik. Ja. Då blev det ändå så här så att jag fick en så här hisnande känsla i magen. Jag tänkte att, nej fan, det är ju Axel Kjell som blir förbundskapten. Han sitter ju där på kontoret i Solna. Ja. Så det hade ju varit spännande.
Det hade varit spännande. Ja. Du, vad har du för yttrar i, vad händer med honom?
Ja, vi har ju inga riktiga yttrar alltså. Vi har ju en väldigt central tremanna anfall med Halilovic, Skog och Hassani. Ja. Det är absolut inga yttrar där.
Då kanske det händer något i elvan idag då?
Oj, spännande.
Kanske. Taha Ali.
Ja. Det kommer hit.
Ja.
Otroligt.
Ja.
Ja, okej. Okay. Spännande. Ja, han måste vi ha in i laget.
Det är klart vi måste ha in honom.
Det är ju givet.
Känns ju givet.
Ja, det blir spännande vad vi tar in honom någonstans.
Mm.
Ja, Ta Ali.
Ja.
Alltså, sorgen att han aldrig fick spela en enda A-lagsmatch inför hemmapubliken på Bern Arena.
Ja, det är roligt att du sa för ungefär 5 minuter sedan att vi ska inte prata mer om det.
Nej, precis.
Och sen så blir du tvingad här nu.
Ja.
Ja, herregud. Jag kommer ihåg när han var på prov.
Han var på ett långt provspel, sen liksom lämnade han ju och fick åka hem till Stockholm.
Ja, igen. För då kommer jag ihåg att min vän Oskar Månsson, som nu driver Fotboll Stockholm, han hörde av sig och frågade mig hur han såg ut.
Mm.
För att han tydligen hade varit en sån här spelare som alla Stockholmsklubbar hade superkoll på honom och var egentligen helt sålda på honom. Men det var det här med storleken.
Mm.
Att han var så liten så att det var ingen som vågade säga att ja, men vi kör liksom.
Nej, precis. Så. Och det var ju det intrycket man fick. Att det var en höjdundrande succé när Taha Ali skulle spela smålagsspel på Bern Arena. Mm. Det blev ju superfestligt med en gång.
Ja.
Överstegsvinter och det var slående hur duktig han var.
Ja.
Och det är ingen efterhandskonstruktion.
Det är inte
jag vet exakt vad jag skrev första träningen han tränade med ÖSK och det var exakt det jag skrev.
Mm.
Och sen så händer det ju saker alltså under säsongen som jag tycker är ganska svårt. Alltså det är lätt att vara efterklok i det här. Och det är klart att Taha Ali skulle ha fått chansen i ÖSK. Det visar ju vad som har hänt efteråt. Var det självklart att han skulle få chansen just då? Nej, jag tycker inte det. Alltså, men det är ju min... Jag tyckte inte det då och jag tycker fortfarande att det är svårare än vad folk påstår att säga att han verkligen borde ha fått chans. För att under sommaren, jag ser hur du tittar på mig.
Ja, men jag bara säga varför jag tittar på dig
så? Absolut.
Och jag tittar på dig så därför att det är inte du och jag som ska bestämma om att Ali ska spela.
Absolut.
Utan en människa som jobbar som fotbollstränare och är fotbollstränare året runt ska bestämma det. Och den personen kanske borde se att vad som fanns där.
Absolut. Ja. Axel Kjell var ju han som tog in Taha Ali in i elitfotbollen. Mm. Det ska man ju också komma ihåg. Att när alla andra tvekade så var det ju Axel Kjell som tog honom och kontrakterade honom. Sen inte vet jag om man hade någon längre tanke på utveckling och vad som skulle ske. Han blev ju bortvald och då är ju den där grejen att man skickade iväg Taha Ali och man tog in Richard Friday.
Mm.
Den är ju svår att hantera.
Den är svår att prata bort, tycker
ja,
jag.
Den är väldigt svår. Ja. För, men det handlade ju en del också om hur mycket Jiloan Hamad kunde spela. Och för Jiloan Hamad är ju en viktig pusselbit i det här resonemanget. Det var ju stort sett där någonstans som Jiloan Hamad kom in och då blev det någonting som måste ut.
Mm.
Och då valde man Taha Ali. Och sen går han till Västerås då och gör ju total succé. Han blev ju nästan borgmästare i...
Slarvsylta gjorde han.
Ja, borgmästare i Västerås.
Och det blev väl Erik Björndahl också i samma veva?
Ja, ja precis. Björndahl bara surfade på Taha Ali-vågen.
Ja.
En otrolig höst gjorde han.
Mm.
Och sen därefter så fanns det ju aldrig någon väg tillbaka in i ÖSK. När han kommer tillbaka till ÖSK har ÖSK åkt ur. Han är sur på ÖSK.
Säkert.
Och han sitter också på ett kontrakt som alltså det är ett prao-kontrakt han sitter på i ÖSK. Så det finns inga möjligheter att han spelar i ÖSK 2022 i Superettan. Den möjligheten var noll.
Mm.
Ingenting. Så massa olika saker som man kunde ha gjort annorlunda. Men man är kvar med den man ska inte blanda in sorg. Men alltså det är verkligen en missad möjlighet. Och just det där att han aldrig någonsin fick spela inför Bernhard Renholms publik. Han gjorde ju ett inhopp mot Sirius borta.
Ja.
Och då fick han en straff eller var det en frispelning? En assist, jag vet inte, det var något sånt.
Mm.
Han gjorde det ju bra i alla fall. Så nej, men du har ju verkligen en poäng i att det är inte du och jag som ska... Det är ju fotbollsmänniskor som bör kunna se.
Mm.
Men jag vill ändå nyansera på något sätt det här att kasta Axel Kjell under bussen i det här. För att han tog ju också beslutet när ingen annan tog beslutet. Han tog in Taha Ali på ett långt provspel. Skickade sen hem honom för att fundera. Under den tiden så var det ingen annan klubb som högg honom. Det var ju som att han hittade en reavara.
Mm.
Och sen bara la han den ute på parkeringen.
Ja.
Åkte hem.
Ja.
Kom tillbaka dagen efter och så tänkte att ta det här kanske.
Mm.
Det kanske blir gott.
Mm.
Jag är lite crème fraîche och lite dill på.
Mm.
Så det är ingen. Intresset är noll.
Mm.
Noll för honom. Och då såg jag ändå Axel Kjell någonting i honom. Han såg kanske inte det som skulle hända sen. Men det där är lurigt, tycker jag.
Mm.
Men resultatet är ju ingenting att snacka bort.
Nej.
Det är ju uselt för ÖSK. Ett historiskt misstag. Samtidigt så alltså de värvade en spelare för ingenting. Betalade honom absolut ingenting. Lånade ut honom till Västerås. Och sen sålde de honom för miljonbelopp. Så den delen finns ju också i den här affären för ÖSK. Men det är ju publiken.
Men det är ju mer att då har man ramlat uppåt.
Ja, absolut.
Alltså...
Ja. Och den stora förloraren är ju publiken på Bern Arena som inte fick se, hade liksom en av svensk fotbolls stora showmän de senaste. Ja. Det är en unik spelare i truppen, men fick aldrig se honom.
Det är lite lustigt med Taha Ali, för att pratar man om Taha Ali i den här stan, då pratar man inte om Taha Ali, utan man pratar om ÖSKs misslyckande. Mm, man pratar inte om hur otroligt jävla bra, eller indirekt gör man ju det såklart, men alltså titta på Taha Ali när han spelar i Malmö är ju en fröjd.
Mm.
Alltså, och framförallt vad han kan göra med så pass bra spelare runt sig.
Mm.
Han kan ju göra grejer som ingen annan gör.
Mm.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
det är otroligt kul att titta på honom.
Ja, ja visst. Och det är det man hade velat.
Ja, självklart. Skulle, självklart.
Ja. Skulle på något sätt landa ju på fötterna ändå efter om man fick en. Gjorde ju en större affär då. Mm. Men ja, det är ett misslyckande, en miss på många håll.
Okej, men summa summarum här är ju att han ska in i Vad hände med honom 11.
Absolut.
Är han den spelaren i Vad hände med honom 11 med minst minuter?
Jag ångrar mig här. Och jag tycker att vi skickar honom till Vad hände med honom 11 Västerås. Vi lånar ut honom.
Jag är inte säker. Han är lite för liten, är han inte?
Ja, jag tror inte att han håller alltså.
Nej,
nej. Så han nej, men det kommer inte funka.
Nej,
jag skulle säga Nedim ut.
Nedim ut?
Ja, vi har ju två stycken spelare här. Niklas Skog tycker jag är självskriven i anfallet.
Mm.
Och sen har vi två spelare, två juggar, får man säga.
Ja.
Som har ju varit med och spelat upp ÖSK i Allsvenskan från Superettan. Viktiga spelare i ÖSKs historia. Nedim Halilovic och Betim Hassani.
Ja.
Och jag vet att det är fruktlöst att försöka få bort Hassani i det här läget.
Det blir en tung fight.
Ja. Och min gamla kollega, det hade blivit en fight om där min gamla kollega Herman Nikolic hade varit här. Han kunde ju också ha poddat.
Ja.
Ja. Men han är inte här.
Nej.
Nej. Han hade dött för Nedim Halilovic.
Aha, ja. Okej.
Okay. Ja. Så det hade blivit en intressant fight.
En fight to the death.
Yes.
Ja.
Men vi tar bort Nedim Halilovic och sätter in Taha Ali. Tala Abdi Ali.
Mycket bra.
Mm. Och då blev det som jag skrev första gången, det blir mycket festligare när Taha Ali... Vad hände med honom i 11? Han blev mycket festligare plötsligt.
Gud ja. Men du svarade inte på min fråga. Har han minst minuter i ÖSK i Vad hände med honom i 11?
Ja, odiskutabelt.
Ja.
Det är ju... Paulinho kan ju inte ha så många minuter heller. Men den jäken ska vi ta bort så fort vi kan.
Mm. Även i den här 11 är han ett unikum.
Ja.
Ja. Två veckor i rad har vi fått ruska om. Mm. I den där. Det känns mycket bra.
Ja, efter att ha radat upp massa människor som aldrig har satt sin fot i närheten av Allsvenskan.
Mm.
Så känns det ändå skönt med två stycken viktiga spelare.
Mm.
Örebroaren Sebastian Ring och Tali.
Mycket bra. Mm. Det här värmer. Jaha, vad händer närmaste tiden för ÖSK då?
Mm, ja, de tränar på Bern Arena måndagar, tisdagar och torsdagar. Onsdagar är de i gymmet och fredagar är de i Tyblelundshallen och springer.
Jaha,
ja.
Okej.
Som de var förra året. Och det kommer upprepa sig hela vägen fram till jul och sen så tar de ledigt igen.
Mm.
Och sen så någon gång där efter en vecka, en och en halv, något sånt. Så då drar de igång försäsongen på allvar.
Mm. Bra.
Då står det ju inte på innan de börjar spela.
Just det.
Då möter jag Åtvidaberg i första träningsmatchen. Mm. Nej, inte Åtvidaberg. Det blev ju inte det. De spolar ju Åtvidaberg. När Åtvidaberg åkte ur division 2 så stekte ju Christian Jäller den träningsmatchen.
Drog man en gräns.
Mm. Och de möter Sandviken istället i första matchen.
Okej. Okay. Och vi har bestämt att Hemmaborgen poddar vidare i 2 veckor till. Och sen tar vi ett uppehåll till slutet på januari.
Ja, en månad.
I höjd med första träningsmatchen.
Mm. Precis. Jag kommer ju vara ledig en stor del av den här perioden.
Mm.
Och nej, men vi tar inte in några vikarier utan vi...
Vi testade ju det i somras.
Ja,
det går fortfarande rysningar i mig. Jag vaknar fortfarande på nätterna ibland. Och...
Det där självskadebeteendet att två stycken väldigt unga människor hela tiden skulle prata om ÖSKs historia. Det var väldigt märkligt.
Det blev inte många rätt alltså.
Nej. Men de är duktiga.
De är fina människor i alla fall. Man kan inte vara bra på allt.
Nej.
Nej. Okej, men ska vi helt enkelt säga så då? Vi har suttit och gaggat här länge nu.
Ja, vi säger så. Poddarna blir längre.
De blir längre och längre, ju mindre matcher som spelas.
Ja.
Ja. Men du, då säger vi så är Hemmaborgen tillbaka nästa vecka.